Ja, det är många olika tekniker som finns representerade på årets konstrunda här i Blekinge. Och Lars-Erik Håkansson, känd som Lehån, är tecknare. Och hör och häpna, denne man som har bott här i Vekerum sedan 1967 är debutant på konstrundan.
Ja,
du har inte varit med tidigare?
Nej, det har inte varit det första gången. Men det var andra sidan, de här 33 åren betyder inte så mycket för konstrundan. Har inte funnit mer än i, kanske du vet bättre, 6-7 år.
Någonting sånt, ja.
Men det här är min premiär. Mm.
Och jag vet att de som har varit med längre är väldigt glada att ha dig med, eftersom du är ett känt namn, i varje fall i större kretsar.
Får jag väl buga mig inför då, den uppskattningen. Ja, ja, okej.
Vad har du för förväntningar? För nu när vi talat vid så har det precis börjat. Du har haft öppet några timmar. Mm. Men det har varit rätt mycket folk här redan.
Mycket folk faktiskt har det varit. Nu är det ganska lugnt här. Ja. Mm. Mm.
Men de lotter som du hade till exempel, de är redan slut.
De gick med en gång. Ja.
Ja. Det är så att varje deltagare har då ett antal konstlotter kan man säga. Mm. Som man får köpa. Men...
Och så finns det på varje lott alltså ett litet original på 10x10 cm där, som de får med sig.
Just det, man får ett riktigt konstverk med sig hem,
det kan man säga,
tillsammans med lotten.
Ett litet ett.
Ja. Mm. Vad är dina förväntningar här?
Ja, framförallt, eller i alla fall en bit av det hela tycker jag. Det här tecknarjobbet är väldigt ensamt. Alltså. Jag sitter här och pular med mina grejer och skickar. Visserligen har jag stor publik i tidningarna. Va? Så jag tycker det är kul om det kommer hit människor och man får snacka om bilder. Det är min lilla förväntning. Alltså. Mm. Men folk smyger omkring här och ganska tysta, men jag skulle uppskatta lite frågor och sådär.
Ja, just det. Varför ritar du så? Och
ja.
Mm. Det är också så att man som besöker här får en fördjupad bild av dig som konstnär, precis som på alla andra ställen. Man får, ja, för det första så slås man ju av hur enormt välordnat och välstädat det är i alla ateljéer när man åker runt på konstrundan. Men sen är det också detta med att man får så att säga se hela bredden av verksamheten. Mm.
Jo då, så kom hit här får nog se en lite annorlunda sida av mig än om man bara tittar i tidningar. För det är ju en bit, de här kommenterande bilderna och illustrationer i dagspressen. Och sen har jag som sagt, som det jag kallar för en friare kvot här. Mm. Bilder som,
hur mycket av din arbetstid kan du ägna åt att göra de här lite mer fria grejerna?
Ja, det handlar om några enstaka procent faktiskt. För
det är så?
Ja, nej, det är fulltid det här med tidningstecknandet. Ja. Och jag har för avsikt att så småningom successivt trappa ner på den biten och låta det andra öka. Mm. Med ålderns rätt.
Aha, ja. Aha. Men det är liksom så att du har ju skapat ett namn som just den här tecknaren och som då har en klurig vinkel på de flesta samhällsfrågor. Hur får du idéer till dina verk? De här tidningsteckningarna tänker jag på.
Ja, för det första måste man informera sig mycket. Alltså man läser mycket tidningar och följer med på i tv och så där vidare. Och sen försöker jag naturligtvis titta eller analysera det här från den lilla människans vinkel och då hittar man alltid absurditeter som man i bästa fall kan göra någonting av. Mm. Det är så. Det är nästan lite konstruerat ibland att man försöker hitta svaga punkter och lyfta fram dem.
Men samtidigt så är det ju så att dina bilder oftast är väldigt enkla och därför slagkraftiga. Du har precis kommit ut med en bok här som heter Folkhemskt. Det är ju vitsigt.
Ja, det var meningen det.
I den finns till exempel en som man liksom fattar inte att ingen annan har kommit på det innan, den här teckningen med de två sjukvårdarna som bär jordklotet på en bår.
Mm, mm, mm. Jo, men den här symboliken, det är skönt när man kan förenkla en problematik till det ytterst enkla. Så det är ett av mina mål som tecknare.
Mm, mm. Och uppenbarligen tycker både läsare och tidningsredaktioner runt om i världen att du lyckas med detta. Men som man ser här, du håller alltså på med mycket annat. Krokiteckningar har vi sett här och en gång blev du instängd av regnet på, var det Berlins sol?
Berlins sol, ja. Det var skvalregn så jag blev instängd i aphuset där.
Uh-huh.
Jag hade ett par timmar, väldigt fina timmar där. Nu måste jag förberätta en sak där, för jag stod utanför schimpansernas, de har ju stora glasskyltfönster där, satt en gammal ap uppe på en hylla som jag tecknade flera gånger. Vi fixerade varandra med blicken, men sen plockade jag ner mina grejer i min väska och pennorna och blocket. Då kommer apan ner, går fram till fönstret och ställer sig och försöker titta, vad är det han har gjort? Då blev jag lite ställd faktiskt som människa, alltså vi var nästan på samma nivå där. Mm. Vad har den här figuren gjort med mig ungefär?
Mm. Vad gör vi människor med djuren som vi stänger in på det där sättet?
Ja, just det, ungefär. Ja. Mm.
Ja, på tal om apor så har ju de fått, det har ju förekommit sådana konstskojerier där apor har fått göra konst och
det har ställts ut. Var inte det under Khrushchevs tid, va?
Jo, det var det. 60-talet.
Ja, den gamla Sovjetunionen där. Mm. Ja, ja. Jo då.
Men dit hen har vi inte nått här. Här kan man se vad det föreställer. Och som sagt, det är mycket spännande att se att du jobbar med många olika saker. Men det är alltså ritstift och pensel ser jag här.
Ja, tidningstecknandet är enbart bläckpenna, alltså den gamla hederliga reservoarpennan, va?
Det är reservoarpennor du använder, ja, inte visst. Tusch alltså?
Nej, inte de tidningsteckningarna. Nej. Men de andra teckningarna som det här, där har jag pensel och gammalt hederligt stålstift och riktig tusch. Mm-hmm. Folk vet inte riktigt vad tusch är, för det är det här icke-vattenlösliga bläcket egentligen, va, som bygger på vad heter nu det här bindemedlet där? Ja, det kommer jag inte på just nu. Mm. Men det är lite helt annorlunda än bläck alltså.
Mm-hmm.
Penna och papper.
Och det ger alltså sträcken olika karaktär då? Vad du använder
det är
för
klart att en reservoarpenna blir ju en lite halvdöd linje. Men en stålpenna, de här som äldre människor minns från sin skoltid. Sånt där, som har spretat.
Så man måste doppa en massa gånger?
Doppa, de får gärna plumpa av sig och sen kan de spreta. Det blir, linjen blir mycket levande alltså. I bästa fall.
I bästa fall, ja. Ja. Just det. Jo, men det. Du har en viss rutin, får man väl säga. Mm. Detta är alltså också ditt hem.
Jag bor på andra sidan här, vägen. Just det.
Hur fungerar den disciplinen att skilja på privatliv och arbetsliv?
Ja, det är ett problem här. För så fort man är hemma, det blir en stund över, så kilar jag ner här. Så. Det betyder alltså att jag jobbar för mycket.
Mm-hmm.
Ja. Mm. Man har arbetsplatsen hemma.
Men du har en fantastisk trädgård här med just nu blommande, är det körsbärsträd och päronträd?
Det är någonting, det kallas för krikon det där.
Krikon,
som ser ut som stora slån.
Ja.
Sen kommer, där är faktiskt päronträd.
Ja.
Sen har jag min lilla Filippa där och James Grieve där som är på gång nu.
Ja, visst. Ja. Plantera ett träd och tror man på framtiden.
Ja, det är man positivist.
Ja, det måste man vara. Och detta att jobba mot redaktioner som finns till exempel i Stockholm, fungerar det att sitta här uppenbarligen på något sätt?
Ja, fått en fråga många gånger och jag vet inte, jag uppfattar det så att det är nästan en fördel att sitta ute i landsort, för man får distans till det. Inbillar jag mig i alla fall. Man får distans till saker och ting. Men sitter man mitt i smeten så blir man lite kanske felaktigt påverkad.
Känns det nu som att du kommer att fortsätta att vara med i konstrundan?
Vet det. Jag får ju ha en så kallad utvärdering när det här är över, som det heter på byråkratspråk.
Vad som är,
vi får se faktiskt. Mm. Ja. Än så länge så tycker jag det har varit mycket positivt här att träffa lite människor.
Mm. Och du har fått kännedom om grannar som du inte visste om tidigare.
Till och med det. Mm. Man dyker upp här från buskarna.